Shabba, nu var Tidaholmspodden tillbaka igen. Veckans sponsor är Forshallens bowlingcenter. Nu är alla julborden över och vi vill tacka alla gäster som har besökt oss här i december. Nu är det inte långt kvar till julafton. Vet du inte vad du ska köpa till någon? Titta gärna ner till bowlinghallen så kan du köpa ett presentkort. Det funkar både på bowling, shuffleboard, dart, mat och dryck. Den perfekta julklappen. Hoppas vi syns i bowlinghallen. Så, då var Tidaholmspodden tillbaka igen och med mig i soffan idag har jag en tidaholmare som heter Birgitta Eriksson. Välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Hur är läget så här? Vi sitter i en vecka kvar till julafton är det typ. Snö ute och kyligt och blåsigt. Vad tycker du om snön?
Ja, men det är underbart. Det ska vara snö.
För att det ska vara jul. Tiden, ja, det borde vara det. Ja.
Men de varnar ju för regn.
Ja, precis. Jag kan ju hoppas att det får ligga kvar. Både för barn och vuxna och
dagis.
Det blir
lite roligare, lite ljusare.
Ja, mindre sketigt och med några djur också för de som
absolut
har det.
Absolut.
Vad vi gör som vi brukar göra, vi hoppar tillbaka till lite uppväxt och så. Vart är du född och uppvuxen?
Jag föddes i Stockholm och bodde där till jag var ungefär 16. Och då flyttade jag ner till Skaraborg här. På lite olika ställen.
Ja, när hamnade du i Tidaholm då?
88.
Var det en lägenhet eller var det hus direkt?
Då var det ett hus.
På vilken gata?
I Holma.
I Holma, ja. Hur var det upp och komma, ja, men först som 16, har bott upp i Stockholm där då, som ung då i alla fall. Och sen på olika platser i Skaraborg och sen komma upp till Holma då. Vad tyckte du om det?
Ja, men det är absolut inget fel. Nej. Min mamma är ju ifrån Törboda-trakten. Så att vi har ju varit här nere ganska mycket då på somrar och sådär. Så att jag kände ju till ett ganska bra. Ja. Inte Tidaholm då, men
ungefär.
Det övriga.
Ja. Ja. Du har många barn.
Ja.
Hur många är det?
12 stycken.
Och hur många barnbarn?
21.
Yes, då blir det mycket födelsedagar och sånt på ett år kan jag tänka mig.
Ja, det är stup i ett.
Är det ett per är det någon månad det inte finns någon att fira i?
Nej, alltså det är nej.
Nej.
Det är flera per månad. För det är ju inte bara mina barn. Det är ju deras respektive och alla barnbarn, bonusbarn. Ja. Så det är mycket folk.
Ja, men ni trivs och umgås så mycket allihopa.
Ja, det gör vi. Ja, det gör vi.
Är ni så du ser att ni är tajta liksom? Eller är det mer telefon och mer kalas? Eller kan ni ändå åka och ses och ta en fika och chatta skit liksom?
Jo, men det kan vi göra, va? Men alla har ju sitt. Man måste ju komma ihåg det. Alla jobbar. Det är mycket med familjerna. Men det är ju ofta vi ses.
Ja.
Väldigt ofta. Sen är det klart, jag har en son som bor i Göteborg. Det blir ju inte, ja, han kommer ju upp hit ganska ofta. Så jag har en dotter i Skövde.
Ja.
För övrigt så bor ju alla här.
Ja. Vad om frågan då? 12 barn där då, hur tycker du det har varit och hur tycker du att folk har sett på det utifrån liksom? Är det något som du bryr dig om eller du lever ditt liv och du har din familj och alla barnen liksom? Eller orkar du lyssna på vad folk har tyckt om den biten, 12 barn?
Ja, ibland får man ju både positivt och negativt, men det spelar inte så stor roll egentligen. Det är ju mina barn och det är ju mitt liv.
Ja.
Man måste ju tänka så lite, va?
Ja. Vad, när du fick första barnet då?
Mm.
Hur var den känslan liksom? Var du redo för att skaffa barn? Jag antar att du inte var så gammal då?
Nej, jag skulle fylla 17.
Ja.
Ja, jag tyckte ju det.
Ja.
Men sen vad alla andra tyckte, det vet jag inte riktigt. Men nej, men det har ju fortsatt sen och jag har ju tagit hand om mina barn så gott jag har kunnat. Sen
givetvis.
Finns det ju aldrig några föräldrar, varken mammor eller pappor, som är perfekta.
Nej, de är svåra att hitta.
Ja, men man får göra det bästa man kan med sina egna förutsättningar.
Ja, precis. Vad åren här i Tidaholm nu när du kommer till Tidaholm, bor upp i Holma. Vad börjar du, vad får du för något jobb här?
Nej, då? Jag hade inget jobb. Jag tog hand om barnen.
Ja.
Och det har väl varit så. Jag började jobba hos min son. Och det måste ju alltså vara, det är rätt så länge sedan. Det måste ju varit 2009 ungefär.
Ja.
Men sen sålde han det. Och sen blev det väldigt, väldigt tufft. Det handlar ju om att prestera.
Ja.
Och det är jag lite dålig på att sätta gränser för mig själv då.
Ja, okej.
Okay. Så det gick lite överstyr.
Ja. Vad, om vi tar uppväxten i stort då, när du växte upp i Stockholm här och sånt. Hur tyckte du skolbit och sånt för dig gick? Tyckte du var kul att gå till skola, mycket kompisar, fritidsintressen?
Nej, det var inte så på den tiden, kan jag säga. Vi hade väl kanske lite speciellt då. Min mamma och pappa hade en affär. Och där tillbringade jag ju mesta tiden.
Okej.
Okay, ja. Sen fann jag mig inte till rätta i skolan riktigt. Det var inte min grej.
Hey.
Det kanske hade varit skillnad idag.
Ja. Mm. Blir det bättre någon gång när du börjar sjuan till nian? Eller när du gymnasietiden? Nej. Eller?
I sjuan så... Då tröttnade jag. Sen gick inte jag till skolan. Sen fick jag kontakt med Skå Edeby hette det. Och en person som heter Gustav Jonsson som hade ordnade detta då. Det var en familjeby. Och det var ju problembarn då som fick gå där.
Okej.
Okay. I skolan. Så vi var ju några stycken som pendlade då. Det låg ut på Svartsjölandet. Man fick åka till varje dag. Men där gick jag 8:an och 9:an. Och det är nog mina absolut bästa år.
Ja. Vad, när du går 8:an, 9:an här då. Skolmässigt då. Vad tyckte du om i skolan att göra? Var det bild, slöjd, idrott, matte,
nej,
svensk?
Matte.
Ja.
Matte och lite så här ämnen då. De hade ju inte så stora krav där ute. För de ville ju bara att vi skulle komma dit. Men just den biten gjorde ju att man då faktiskt presterade.
Ja, du sa att dina föräldrar hade butik.
Mm.
Vad för typ av butik var det? Var det någonting du
hade en färgaffär.
Kunde du hjälpa till och jobba lite extra?
Nej, jag var ju för liten.
Ja.
Sen hade de, för den här, min pappa blev sjuk sen. Och det måste ju varit alltså 68, 69, så då var inte jag så gammal.
Nej.
Så sen fick de ju sälja den här affären.
Ja.
Så det var ju lite tråkigt då, men så är det.
Ja. Yes, har du under skoltiden någon gång eller i vuxen ålder, gymnasieålder eller så, har du hållit på med någon idrott? Har du testat på någonting? Eller har det inte varit eller musik eller dans? Eller?
Nej.
Nej?
Nej, utan, nej, det började, jag fick ju Jimmy väldigt tidigt.
Ja.
Och sen har det rullat på, om man säger.
Ja. Precis. Vad, vi ska köra en första paus här innan vi ska gå in på dagens ämne.
Jag såg ett sken från grannens hus och jag begav mig dit. För jag tänkte väl få mig ett glas eller två. Han sa jag såg ett konstigt ljus, så bra att du kom hit. Här var stilla och tyst, men jag såg något nytt. Jag är nästan nykter, men jag hörde änglasång. Sen såg jag något vackert gå förbi. Först blev jag rädd när jag såg hur hon var klädd. Kanske var det en ängel, du ska veta.
Så, då var vi tillbaka igen och det var ju Nordman vi hörde här. Jag vet att du var på han i Tidaholmsparken när jag körde han för en 10-12 år sedan.
Jajamän, självklart.
Varför började du lyssna på Nordman för? Eller har du alltid?
Ja, sen jag hörde de första gångerna, alltså, när de var helt nya.
Ja.
Helt suveräna.
Ja.
Älskar både musiken och hans röst. Det är så...
Det är unikt.
Ja, det är unikt och det blir en känsla i kroppen.
Jag tycker, ja, vi får se om det kanske blir en favorit i repris i Tidaholmsparken framöver. Men jag håller med där, och det är inte just röster då, med tanke på musik som görs nu. Det går att göra så mycket med datorer och grejer, men här, det är ju riktiga instrument också. Liksom.
Ja, ja.
Det är ju inget...
Och Mats Wester är ju helt suverän på att spela.
Ja.
Det är otroligt bra musik.
Ja. Den här låten som vi hörde nu då, varför valde du den, Birgitta?
Ja, den fastnade direkt när jag fick höra den. Och det har ju säkert med min son Jim att göra. Det handlar ju om det här döden, som är ett förbjudet ämne. När han till slut dör då i låten. Och änglarna som kommer och hämtar. Man måste ju nästan göra upp med sig själv. När Jim fick sin diagnos, då läste man ju på lite. Och fick klart för sig att han skulle nog inte bli så gammal. Och då måste man ju göra upp med sig själv vad man själv tycker, tänker. Är man rädd? Och det är ju inget bra att vara rädd, va?
Nej.
Utan försöka tänka efter lite. Vad tror jag på egentligen?
Ja.
Och vad tror jag kommer hända efter? För jag tror ju inte då att man grävs ner och sen är man borta. Utan jag tror ju att man finns kvar, fast på ett annat ställe.
Ja.
Och det är ju min övertygelse. Men det tog mig ganska många år att komma fram till just min tro. Och alla får ju tro precis vad de vill.
Ja, jo, men så är det ju. Mm. Men innan vi går vidare nu då, om du ska berätta om... Jim och hans sjukdom. Om du berättar, vad är det för en sjukdom och hur många får den på ett år och när drabbar den Jim?
Den heter ju Duchennes muskeldystrofi. Och det är ett genetiskt fel. Så han föddes ju med detta. Det är ungefär 10 pojkar om året som föds med detta då. Flickor blir ju bärare. Men de blir ju inte så här sjuka som vad pojkarna blir. För det sitter då på X-kromosomen som man då får bara utav mamman när man är pojke. Men Jims var ju inte ärftligt då. Utan han, det är en ny mutation. Och det händer nog, jag tror att det är 1/3 av pojkarna som får detta med en ny mutation. För vi är undersökta allihop och ingen av oss har någonting sånt här.
Nej, när det händer här nu då, Jim han blir 21, han fyllde 21 i år nu.
Ja, på Halloween-dagen så fyllde han 21.
Yes.
Ja. Jo, men jag kände redan från start att det var något annorlunda med honom. Han var väldigt sen, han var också väldigt nöjd, han skrek väldigt lite. Han nöjde sig med att ligga på golvet som väldigt liten och titta. Och sen gjorde han, hade inga ambitioner att komma framåt och lära sig sitta och såna här saker. Men sen så fick man ju börja bearbeta BVC då, att man ville komma till en läkare. Och då var Jim 1,5 år när de skickade vidare då till en neurolog. Och det måste ju alltså, ha varit... ett par månader innan han skulle fylla 2 som vi kom dit. Och då, den läkaren förstod inte heller vad det var. De tog massa prover och sånt här och ingen fattade vad det var. Han gjorde en grej som var lite konstig. Han satte sig ner bredvid Jim och tog en bil för honom. Och då tittade Jim på honom. Och liksom, varför gjorde du så? Och då sa han så här till mig att han är i alla fall inte utvecklingsstörd. Och det kommer jag aldrig att glömma.
Nej.
Det var också lite så här, okej. Okay, ja. Men det förklarar ju inte varför han är svag.
Nej.
För Duchenne hade jag aldrig någonsin hört talas om. Men vi kom inte längre i det här. Och sen fick jag prata med honom på telefon. Och då stod jag och tittade på Jim. Och då reste han sig precis från golvet. Han lärde sig att gå när han var 21 månader. Så han var ju ganska stor. Och han klättrar ju på sina ben. Och då sa jag det till läkaren att alltså, han ser lite konstigt ut faktiskt när han reser på sig. För han klättrar. Och då blev det precis dödstyst telefon. Och så sa han bara att kan du vara här imorgon med honom? Ja, absolut. Jag fattar ju ingenting då. Och sen fick vi komma ytterligare en gång för provtagning. Och sen var cirkusen igång. Sen skulle det göras då muskelbiopsi, mera blodprover. Och sen fick vi diagnosen i mellandagarna.
Men då, då är ni över 2 år egentligen när ni får diagnosen?
Precis, strax över 2 år. Men då hade vi redan fattat vad det var.
Men ändå, ja precis. Men när ni ändå får diagnosen där, han är 2 år. Du har fått, som du sa innan, du har många barn innan här. Mm. Och alltihopa. Och sen få en sån unik diagnos liksom. Hur tar man till sig den? Du hade ju ingen aning heller. Det finns många diagnoser alla vet. Eller alla tror, gissar ungefär vad det är i alla fall. Men här är ju någonting som så få föds med liksom varje år då. Hur mycket hjälp får du här nu då av läkare, KSS, kommunen, Tidaholm? Alltså så med... Och jobba vidare härifrån nu då, när ändå diagnosen finns på pappret.
Det är jättesvårt det här. För dels var ju Jim liten. Man skrivs ju in då på habiliteringen. Så får man ju då träffa sjukgymnast, arbetsterapeut, allt det här. Och man får veta då att man ska göra stretchingövningar. För att de senor och sånt drar ihop sig. Och då blir det felställningar på armar och ben. Och då betyder mycket smärtor. Men det är sånt här som man... Det är för lite information egentligen i det här skedet när barnet är litet. För det är där man sätter grunden sen. Till hur mycket man ska hålla på med de här sakerna. Va? För att det är ju ändå hans kropp. Och det ställer ganska stora krav på föräldrarna.
Ja.
Att man sköter detta dagligen så att det inte blir felställningar på armar och ben.
Nej.
Och det är jobbigt alltså. För så kraven på föräldrar idag, det är ju det här med 2 heltidsjobb och sen så är det hemmet ska skötas, man ska sköta sitt egen träning, alla de här sakerna va. Och sen ska du ha då ett så här pass sjukt barn uppe på det här. Det är orimligt.
Det kan inte gå att få ihop.
Nej, men det är orimligt. Så enkelt är det. Ja, dygnet har 24 timmar. Ja. Alltså. Man behöver ju sova kanske lite också. Men sen är det ju kortisonbehandling. Det är ju det som finns till buds då.
Ja.
Och det fick han ju då. Han började ju när han var typ 2,5 och äta kortison. Och har gjort sen dess då. Så nu har han ju ingen egen kortisoltillverkning i kroppen då. Så blir han sjuk så måste han ju ha mer kortison. Är det olycka måste han också ha mer. Så att det här är ju livsviktigt för hans del. Va?
Ja.
Och kortison är ju, som en läkare sa, att det är ett rävgift egentligen. Men det är det enda som finns att ta till då. För det hindrar den här inflammatoriska tillståndet lite. Och fördröjer lite grann då den här muskelsönderfallet som sker. Och man kan ju också se då på en lite mindre pojke, om man är en van läkare då, att man kan börja misstänka detta om de har de här lite svagare då, om de har stora vader till exempel. För det kan ju tyckas då vilka stora muskler och så vidare. Men det är ju inte det. Det är ju fett och bindväv då.
Ja, okej.
Okay. De får, och det är ett kännetecken på Duchenne då.
Men om vi tar här nu åren här för Jim nu då i början. Om man tar från han börjar han dagis när han är 5 eller något. Eller är han hemma mycket? Alltså jag fattar ju att det är sinnessjukt med, du säger ju själv, besök både på habiliteringen och KSS och överallt liksom så. Börjar han dagis som vanligt här ändå och få hjälp i skolvärlden här nu tidigt?
Ja, han börjar ju 15 timmars.
Ja,
ja. Det gjorde han ju. Men han hade ju en personal som tog hand om honom då för att gå förbi honom lite för snabbt och han ramlar. Och sen kunde han ju inte ta emot sig heller, va?
Nej, okay.
Utan det blev ju plattfall direkt och då skadade han ju sig. Så man får ju vara försiktig.
Var det många olyckor som lite eller många, eller var det som vanligt med, jag tänker du har fler barn, är det som en vanlig barn slår sig?
Ja, han slog sig ju mer, det är klart, mer. För han trillar ju hela tiden. Ja. Och snubblar på sina egna fötter och det är ju svagheten som gör det här, va. Ja. Det är ju inget konstigt.
Nej.
Men alltså åren gick ju och sen började han ju skolan ett år senare då, för att då väntade han in sin systerson som var ett år yngre. Så de gick i samma klass. Men han fick ju lite anpassad skolgång och mycket hjälp i skolan. Sen gjorde vi ju lite utredningar på honom då.
Ja.
Men då hamnade han inom det normalspannet då.
Ja, okej, ja.
Men alla vi runt omkring visste ju då att en intellektuell funktionsnedsättning hade han ju. Så är det ju.
Ah.
Men sen gjorde han om den igen. Och då kan han ju alltså ha gått i kanske 7-8 någonstans. Och då fick han ju den diagnosen också då. Med också social fobi och OCD. Och det är väldigt vanligt hos de här pojkarna. Att de har olika bokstavskombinationer. Men det är inte alltid som de uppfyller kriterierna för att få en diagnos. Men de har, som en uttryckte det, en släng av det mesta.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Men om du ser tillbaka här nu. Nu är vi uppe i 7, 8, 9. Om du ser tillbaka här nu då. Ni är ju en stor familj ändå. Men hur hade Jim det med du sa han hade en assistent i skolan. Och det, men biten med kompisar och grejer. Var det mycket, var det ändå lek med kompisar och så, och ni försökte få till det så bra som det gick liksom?
Ja, men självklart. Sen har han ju mycket syskonbarn.
Ja,
och de lekte han ju med. De lekte ju jämt.
Ja.
Och särskilt Linus då, som var ett år yngre.
Ja.
De lekte ju alltid och syskon nära, du vet. Så de var ju ett gäng och... Nej, men det funkar ju som vanligt. Han lekte ju, men sen har han hade ju sina problem och fick ju svårare sen att gå.
Ja.
Det är ju det som är så grymt egentligen. Att de lär sig alla de här sakerna. Sitta, gå, allt det här. Och sen försvinner funktion efter funktion hela tiden.
Ja.
Så jag köpte ju även en cykel till honom när han blev äldre. Sen, ja, cyklar ju vanligt också, men sen en trehjuling med motor då, så han kunde... åka ut, för han orkar ju inte trampa sen då.
Nej.
Men den fick vi också lägga bort då när det blev svårt att hålla upp kroppen.
Hur gammal är han här när det börjar? Alltså du säger det, när vi får börja ta bort grejer och rullstol och det blir aktuellt, hur gammal är han då?
Ja, men han fick ju även en barnvagn från habiliteringen. Sen, ja. För han blev ju äldre och behövde ju egentligen ingen barnvagn. Kanske 4, 5, 6 år, då behöver du ingen barnvagn.
Nej.
Då kan du gå. Men då fick ju han en barnvagn därifrån och sen fick han en rullstol. Så att skulle vi till stan så åkte han ju, men sen skulle vi in i affärer, då gick han ju. Och det ser ju också lite konstigt ut. Att ja, helt plötsligt sitter du i rullstol, sen gör du det inte.
Så nej, det var ju folk många som vet ju inte.
Nej. Lite så här, vad konstigt det där såg ut, men det är så det är.
Ja.
Men sen fick han en miniskoter, hette den nog, tror jag. Som han kunde köra då. Och det är samma där, ställer han utanför affären, går av och så går in då. Men ja. Nu kan han ju inte gå överhuvudtaget.
När slutade han att gå?
Var 15. Då bröt han sig för sista gången.
Hur många gånger har ni varit inne på KSS för han har brutit sig då?
3.
3, ja. Men alltså du är ändå mamma till en och varit med hela tiden liksom. Hur inställd är han på det här nu då? Att någon gång kommer jag inte kunna gå och det sker liksom när han är 15. Då borde han vad som alla andra, alltså nu säger jag vad jag tycker, men liksom kunna ut och leka, gå på disco, gå och kolla på vad han nu vill gå och se på, liksom dra på bio.
Men det har ju aldrig varit aktuellt, du vet, så. Nej. Alltså visst, han kan gå på bio och så vidare, va.
Ja, jag menar mer att, nej, jag menar att
han kan ju inte gå ut och slänga igen dörren efter sig som alla andra tonåringar.
Ja, men hur ser, alltså när han väl inser detta då, hur tacklar du problem, eller liksom hur tjötar i om det hemma liksom? Eller är det läkarna som tar snacket med han om detta, eller?
Nej.
Nej,
det gör jag själv. Jag är jätteärlig mot honom. Jag har varit ärlig hela tiden. Har han frågat någonting så har jag sagt som det är. Men när han insåg att han inte skulle bli lika gammal som alla andra, det gjorde han när han var på Ågrenska. Det kan vara kanske 5 år sedan.
Vad är Ågrenska för de som lyssnar?
Ja, det är ett ställe som ligger utanför Göteborg. Där de har ofta lägerverksamhet för funktionshindrade och utbildningar. Och det är ett fantastiskt ställe. Och då träffade han andra killar med du känner som var äldre. Och mycket, mycket, mycket sämre. Och då fick han klart för sig hur sjuk han kommer bli. Och sen pratade vi om det hemma då.
Hur är det att ta det snacket liksom? När
det
borde
jättetufft.
Vara, ja, jag tänker i normala fall vill man ju att det går i rätt ordning. Du fattar precis vad jag menar. Du sa ju egentligen dö först av all i hela högen. Liksom. Ja,
det ska jag göra. Och det är det som är det svåra. Men det är han det handlar om. Det är hans kropp. Han förtjänar 100% i ärlighet.
Ja.
Så är det, va? Så att han är medveten om, han måste passa på nu att göra saker.
Ja. De här åren nu då, från han var liten, vad har han haft för intressen liksom? Var ni varit iväg på?
Han är en bilkille. Han är inte rätt person att ha den här sjukdomen, kan jag säga. Han har köpt sig lite bilar, A-traktorer och allt det här som syskon eller assistenter har kört.
Aha.
Han älskar ju bilar. Allt med motor, alltså det är hans grej.
Nu har ni varit på Elmia några gånger genom åren.
Ja, han har varit där och han har varit lite överallt och kollat. Men han gillar ju att spela också, så han har ju varit och lanat i Jönköping.
Ja.
Senast nu för bara ett litet tag sedan.
Ja, det var Dreamhack som var.
Ja, men tack vare hans storebror Jerry då. Ja. Som ordnar och fixar och bokar hotell och han köper biljetter och även en annan bror var med. Så det är fantastiskt. Alla i familjen har verkligen slutit upp kring honom, så att han har ju egentligen de bästa förutsättningarna. För det är ju en helt annan grej än om du har bara mamma och pappa och kanske ett syskon till.
Ja.
Då kan du bli väldigt, väldigt ensam.
Ja. Vad skulle du säga nu då när vi sitter och pratar om det och så som du berättar också? Skulle du säga att det är han som gör att ni håller ihop familjen fortfarande?
Nej, det hade vi nu gjort ändå.
Ja.
Det är jag ganska övertygad om.
Ja.
Men han är verkligen väldigt speciell. Alltså han väcker så mycket känslor hos alla.
Ja.
I familjen. Och händer det något så sluter alla upp direkt. Det är helt fantastiskt.
Ja, jag träffade ju sist. Det är bara någon vecka sedan nu när han och Janina och en assistent var nere i parken där på lovet och Rasmus Gossi och Fröken Snus där.
Ja, helt underbart.
Ja, nej, men han har i alla fall inte fått din musiksmak då. Nej,
jag har ju faktiskt hittat lite även utav hans musiksmak. Ja. Det måste jag säga. Och vi lyssnar ju väldigt mycket på allt det här hemma.
Ja. Ja. Är musik också, eller är det bilar som är intresset, eller försöker villan iväg och se på olika sådana uppträden och grejer och eller?
Musik, ja. Ja. Han älskar ju musik.
Ja.
Men det måste jag ju verkligen tacka dig för då.
Ja,
det men fantastiska bemötandet som vi fick, eller som Jim fick, när vi var nere i parken.
Ja, nej men det var bara kul. Och sen var det, ja, det var han som var där i rullstol den kvällen. Och han, jag tror, och det syntes lite på när han gick hem där, att han smilade lite och tyckte att det hade varit en bra kväll i alla fall. Och det blev ju sent och mycket folk. Och, ja, men det är roligt liksom att se.
Ja, han var supernöjd, kan jag säga. Det var väl mera kanske en av assistenterna som var lite mera chockad över musiken då, men ja, det är ju smällan man får ta.
Det är ju valfritt.
Eller hur?
Ja, så är det.
Så är det.
Vi kör en liten paus till innan vi snackar vidare.
Människor kommer och människor går. I ditt hjärta lämnar de spår. Men ingen är den andra lik. Och du, min vän, du är unik. Rensa dina tankar när det behövs. För de stal dina drömmar ifrån dig. Och ditt hjärta det klövs. Och nu har du inget kvar. Bara massa frågor som saknar svar. Men skit i vad de säger, skit i vad de gör. Lev ditt liv som du vill, tills den dagen du dör. Det är dig själv du lever för. Så skit i vad de säger, skit i vad de gör. Människor kommer och människor går. Vissa lämnar glädje, andra djupa sår. Men ta dig tid och gör det du vill. Och visa att du räcker till. Ja, skit i vad de säger, skit i vad de gör. Lev ditt liv som du vill, tills den dagen du dör. Det är dig själv du lever för. Så skit i vad de säger, skit i vad de gör. Ja, skit i vad de säger, skit i vad de gör. Lev ditt liv som du vill, tills den dagen du dör. Det är dig själv du lever för. Tills den dagen då du dör.
Så, nu var det inte Nordman denna gången, Birgitta, utan nu var det ju Emil Assegård vi hörde.
Ja, han är ju helt suverän. Tack vare Jim jag började lyssna på honom.
Ja, då var du på Fyranhuset när han var här i Tidaholm då.
Självklart var jag där.
Vad är unikt med han då? Du sa Håkan och Mats förut, det var rösterna och musiken. Ja. Vad är det med Assegård som är bra då?
Men det var ju samma sak där. Det är hans röst. Hans texter är ju suveräna alltså.
Ja. Yes, vi ska ta avrunda programmet snart. Men innan vi gör det måste vi kolla lite. Genom åren här nu då med Jims sjukdom och alltihopa. Hur mycket hjälp och stöd tycker du har fått? Har du fått åka iväg på utbildningar eller kurser eller så? Jag menar, nu för tiden finns ju med Teams och sitta vid en dator och lyssna på en föreläsning. Men det fanns ju inte i början. När Jim föddes och de första åren där liksom.
Nej. Utan det har ju varit en stiftelse som heter SMDF. Som har dragit ihop då lite symposium där man kan få lyssna på forskare, läkare, ja, personal med erfarenhet. För man ska ju inte glömma det här, va? Att det här är en ovanlig sjukdom. Och åker vi in till akuten och söker för någonting med Jim, så är det inte säkert att den läkaren har en susning om vad jag pratar om när det gäller hans sjukdom. De har hört det under sin utbildning, har läst lite grann, men du måste vara specialiserad för att förstå helheten. För Jim kan inte behandlas av en läkare som en vanlig människa, utan man måste ta hänsyn till hans sjukdom.
Ah, okay.
I stort, ah, alltså.
Ah. Men känner du det, du säger ju själv att de har garanterat hört det under sin utbildning, men känner du då att det har varit många gånger när ni har kommit in till Skövde att du måste ändå förklara 10 gånger ändå för att det ska gå in att det här, eller liksom så?
Alltså hur mycket som helst. Han fick influensan för några år sedan. Även då, han får ju vaccin, men han fick detta då, och givetvis då, han orkar ju inte hosta, va? Han har inte så, han har ingen kraft. Och det är ju det går ut på med influensan.
Ja.
Och vi sa att han är slemmig. Han har ju även en hostmaskin då som han använder dagligen. Och blir han sjuk då så får han använda den fler gånger. Men han var slemmig och det fastnade på halvvägs upp då. Så vi fick åka in. Och den läkaren lyssnar på Jim och säger, nej, han är inte slemmig. Jo, han är slemmig, säger jag. Nej, men jag hör ingenting. Nej, det kan hända. Men han är slemmig och han behöver hjälp. Vi fick ingen hjälp och åker hem. Och sen så ringer jag hans lungläkare. Och han sa bara att vi skulle komma in direkt. Och han lyssnar och han förklarar då att när man har Duchenne och blir slemmig, så lägger det sig allra längst ner i lungorna och därför så hörs det ingenting. Så nu vet jag ju detta också och kan vara mer påstridig. Så man måste lära sig enormt mycket om den här sjukdomen om man ska kunna ta hand om sin pojke.
Ja. Vad du kände-dagen körde ni ju i Tidaholm under några år där.
Jajamän, det var en av mina döttrar som drog ihop detta. Mycket bra initiativ, men hon var inte så gammal och det blev alldeles för tungt last för henne. Sen hjälpte ju alla till naturligtvis, men det blir ju tufft. Sen kommer det inte så mycket folk. Hon ville ju också då att allting som de här barnen då skulle göra, som kom med vad det nu var, rida häst och sånt här, det skulle inte kosta speciellt mycket. Och alla som tog lotter skulle vinna. Ja. För hon tyckte ju att nej, men barnen ska ju ha roligt. Men det blev för tufft för henne och det är väldigt tråkigt. För pengarna gick ju då till den här stiftelsen för muskeldystrofiforskning. Ja. Och det är ju, de gör ju ett enormt arbete. Vi har även varit på symposium då på det här Ågrenska som vi pratade om. Och det är väldigt intressant för det är kunnigt folk. Det är forskare, läkare, sjukgymnaster som berättar det sista och senaste som de har fått fram.
Ja. Hur ser prognosen ut här nu då för Jim och framtiden? Hur ser Jim på framtiden och hur ser du på framtiden? Eller...
Jag är tacksam för varenda år som jag får tillsammans med honom, kan jag säga. Alltså prognosen var inte så bra när vi fick diagnosen. Då låg livslängden på ungefär mellan 16 och 20 år. Den är ju ökad nu då på grund av bättre omvårdnad just med hostmaskin, hjärtmediciner och allt det här. Men sen är ju då frågan, läkare, forskare kämpar febrilt för att de ska kunna bli äldre, de här killarna. Men det är ju inte så att de blir starkare, utan det är ju tvärtom. De blir ju svagare hela tiden.
Ja.
Men sen är det, vem vill betala allt det här då? Vem vill hjälpa till och se till att de får ett bra, meningsfullt liv? För efter gymnasiet nu, vad händer då? Ska han sitta hemma? Eller finns det någon som kan tänka sig att anställa honom med hjälp av arbetsförmedling och sånt? För hur det än är, så måste han ju få ett värdigt liv. Ja. Det är inte värdigt att sitta hemma dygnet runt och inte göra något. Och inte ha en uppgift. Att inte kunna ge tillbaka till samhället vad man själv har fått.
Han kommer ta studenten till sommaren nu.
Jajamän, då åker vi till Skara allihop.
Hur mycket ser han fram emot det? Och vara klar med skolbiten liksom? Det är ju alla.
Det är nog ganska skönt, va? Det är ganska jobbigt för han. Han åker 4 dagar i veckan till Skara och tillbaka. Och ja, en dag utav de här åker han till Götene. För det är ju Olins gymnasiet och de ligger ju på båda ställena då.
Vad är det han pluggar, Jim?
Fordon är klart.
Ja, dum fråga.
Ja, den var inte så smart.
Nej, okej då.
Men han har ju även sitter vid en simulator. Han lastar och lastar av med den här simulatorn. Och har imponerat på alla. Han är fruktansvärt duktig på detta.
Okej, okay, cool.
Men det skulle han ju kunna jobba med. Men jag tror knappt det finns någon som ställer upp på detta. Men det är den stora frågan. Vem vill vara med och betala för att de ska få ett värdefullt liv? Sen finns det tusentals andra sjukdomar, det vet jag.
Ja, ja.
Men jag koncentrerar mig på Jim och hans sjukdom.
Ja. Ja, nej, vi får absolut hoppas att det kanske är någon som lyssnar på podden nu, så det är inga problem att höra av sig sen om ni är sugna på att anställa Jim.
Precis, eller reklam. Ge honom en praktikplats här i Tidaholm till exempel, så han slipper sitta och åka till Skara då för även praktiken.
Ja. Vad, du sa stort tack Birgitta för du ställde upp i podden, och så vill jag önska en trevlig jul och nyår, och så hoppas jag du är klar med alla julklapparna till barnen och barnbarnen och
tack alltifa. Så mycket och detsamma. Självklart är jag klar.
Och så måste du hälsa till Jim också, för han kolla i brevlådan på julafton så kommer det nog något från någon artist han var och kollade på nyss.
Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Hans lycka kommer vara gjord.
Tack för att du ställde upp.
Tack.
Det var allt för denna veckan. Har ni inte kommit på någon julklapp till någon än, så titta gärna ner till bowlinghallen. Där säljer vi presentkort. Det gäller både på bowling, shuffleboard, dart och även på mat och dryck. Vi har öppet juldagen. Vi har även öppet nyårsafton som är en stor kväll hos oss. Så vi hoppas att ni kan titta ner och bowla lite, ta något glas bubbel och snacka lite skit. I januari så kör vi igång med afterworken igen. Sista fredagen i januari, redan 60 stycken bokade. Vi siktar på 150 personer. Varmt välkomna till Forshallens bowlingcenter.